I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hur får man egentligen det här med hälsoarbete att funka i vardagen ute på arbetsplatser? Det får du veta i dagens avsnitt.
Här är Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, hälsomanagementkonsult och
Boel Stier, copywriter och kommunikatör. Vårt motto är att hälsa och lönsamhet hör ihop, om man satsar långsiktigt och hållbart. Forskningen är på vår sida och alla vill ha hälsa, men hur får man det funka? Det tar vi reda på i den här podden.
Hej och välkomna!
Vår partner Skandia har en ny digital tjänstepensionslösning för företag med max 7 personer.
Ja, och det är ju så att det är många företag som faktiskt saknar sparande i tjänstepension. Och man kanske har mycket annat att fokusera på, kan man bara gå till sig själv. Mm-hmm. Att det här kanske inte ligger top of mind hela tiden. Och då kanske man skjuter den här frågan framför sig. Men tjänstepensionen, det skapar ju en viktig trygghet. Och Skandias nya Bas Digital, det är en väldigt prisvärd lösning då som till exempel även ensamföretagare kan använda.
Och den innehåller förstås som övriga paket på Skandia en kostnadsfri förebyggande hälsoförsäkring och en sjukförsäkring för alla anställda. Läs mer på skandia.se/företag. Ja, idag ska jag tanka dig, min kära poddkollega, på lite mer info om det du gör när du inte är här och poddar med mig.
Mm.
För det är ju så, vi har poddat sedan mars 2016.
Mm.
Och sen ett år tillbaka ungefär är du egen och ute och utbildar och föreläser om det här med hälsa på jobbet hela dagarna.
Mm.
Mm. Och vi ses ju mycket och har mycket kommunikation här, men jag är jättenyfiken på att höra mer om vad du ser och hör där ute. Alltså, hur mår arbetsplatser idag, skulle du säga?
Mm. De mår si och så, skulle jag säga. Det är många som mår väldigt bra, och sen är det många som förstås inte mår så bra. Det ser vi ju, alltså den statistiken känner ju alla till och vet hur mycket sjukskrivningar har ökat. Och där är ju så ibland svårt att utreda orsaken också, därför att det är klart att vi går ju ifrån jobbet och så upplever vi liksom stress. För det är ju mycket den psykiska liksom, negativa stressen som man pratar om. Så det finns potential att må väldigt bra, tycker jag, därför att problemen som vi har är ju på, om man tänker typiska yrken där man kan påverka sin arbetstid, så har vi ju alla möjligheter att skapa ett hållbart arbetsliv. Men jag tror att vi ibland fokuserar på fel typer av insatser, fel typer av lösningar, och vi har inte riktigt identifierat problemen, utan vi tar typ problem från den industriella typ revolutionen och sen så försöker vi lösa dagens problem med dem, och då kommer vi att köra i diket.
Vill du exemplifiera det där? För jag tänker att när någon har avsett dig från en organisation, Vad är det ofta för missförstånd du får reda ut? Förstår du vad jag menar?
Ofta så finns det, alltså det jag märker nu väldigt tydligt, som jag kan märka kanske senaste halvåret, det är att det finns en längtan efter hållbarhet. Alltså det begreppet, jag pratar ju om resiliens mycket, men det börjar faktiskt komma en, alltså folk frågar efter, alltså vi behöver bli bättre på hållbarhet, och då syftar man på hälsa. Medan det ordet vände man tillbaka med kanske för ett år sedan och sa så här, men ni kanske vill fokusera på hållbarhet. Så det tycker jag är ett tydligt skifte. Så ofta så finns det, oftast de som kontaktar mig så känner jag att de är ganska tydliga med vad som behövs. Men på organisationsnivå så är det fortfarande ibland det här, ja men vi vill satsa på hälsa, och så är det egentligen inom friskvårdsgenren. Och sen får man på ett snyggt sätt belysa att okej, absolut, det är viktigt att vi satsar på friskvårdsinsatser för er personal, men ni har också utmaningar i mer strukturellt. Alltså
hur i organisationen.
Ja.
Och det här är ju lite en start till varför du och jag började podda.
Ja.
För att vi kommer ju båda från en bakgrund där hälsa i termer av liksom motion, träning och mat och kost här, för din del i alla fall, har varit... Mm. Liksom legat längst fram och högst upp på agendan. Men så sa vi, ja, men anledningen till att folk blir sjuka idag är kanske inte så mycket att man inte tränar och äter rätt. I alla fall finns det väldigt många andra faktorer. Mm. Och i arbetslivet så är det ju organisations... Alltså att det krävs organisationsutveckling. Man blir inte lyssnad på, det finns konflikter, saker är otydliga, dåligt ledarskap och så vidare.
Mm.
Så vi vill ju ofta att, eller vi vill inte bara ofta, vi vill ju att man börjar där.
Mm.
Och är det fortfarande den typen av missförstånd som du stöter på, att någon hör av sig till dig och säger, kan du hjälpa oss med lite träningsinsatser? Och så är det egentligen så att man behöver fundera på hur hela organisationen är uppbyggd och fungerar.
Ja, det är för, som tur var nu så är det väldigt få, fast jag älskar ju träningsbiten också, så är det väldigt få som hör av sig, för jag har liksom i alla fall separerat mig från det ganska tydligt. Men just det här att man kanske, hur ska man säga, att alltså våra utmaningar nu, det kan sammanfattas i det här begreppet paid. Alltså det är pressure, alltså det är press på oss som vi antingen lägger på oss själva eller som är på oss. Och sen är det always on, alltså vi är alltid uppkopplade. Vi är uppkopplade och tar in information till den här stackars hjärnan alldeles för stora tider på stor del av dygnet. Och så information overload. Vi har svårt att parera vilken information som når oss, men också vad vi behöver egentligen på riktigt förhålla oss till. Och sen distractions, så att när vi väl gör någonting så är vi hela tiden distraherade.
Mm.
Och det här begreppet kallas då för paid.
Mm.
Och då är det de här utmaningarna som vi behöver bemöta. Och plus till det kan vi lägga att på de allra flesta så har vi en fysisk utmaning. Antingen är vi alldeles för stilla, och några kanske då kompenserar det med väldigt tuffa träningsutmaningar som i sig blir ett till paid med pressure, always on. Och så ska jag ta in massa information och så, ja. Och sen så har vi andra yrken där man liksom nöts ner nästan till fotknölarna, om vi pratar inom vård, till exempel vårdyrken, där man liksom slits ut för att kraven är höga och resurserna är låga. Så att det finns liksom två, det är ett spektra med två olika typer av utmaningar och möjligheter att lösa problemet. För jag tänker en personal inom förskola har inte riktigt samma möjlighet att säga, nej men då lägger jag in 30 minuter på lunchen där jag bara går ut och tar en promenad.
Nej,
och så tänker vi en
inte.
Konsult som är under press för debitering till exempel, skulle ha större möjlighet att få till det, men har en annan typ av press på
kanske
sig.
Kanske är ensamstående förälder och faktiskt inte kan ta sig den där halvtimmen trots att man skulle vilja det.
Mm.
Ja, men absolut. Det PID var ju ett intressant begrepp.
Mm. Rasmus Hågard heter han som har myntat det. Han jobbar med mindfulness.
Mm. Mm. Nej, men jag tänker, vi började podda då, jag återkommer till det och ville, vad ska jag säga, spräcka en bubbla eller reda ut något vi tyckte var ett missförstånd. Gå inte på fruktfaten och friskvården som första steg, utan se över organisationen, hur ni kommunicerar, hur ni är mot varandra.
Mm.
Och i grund och botten handlar det om hur människor är mot varandra i vardagen.
Mm.
Men sen så sa ju du här i inledningen att det här med hållbarhet är ett begrepp som folk börjar fråga efter. Kommer dina kunder då liksom och säger att vi vill satsa hållbart på hälsa just?
Mm.
Är det så man definierar det?
Mm.
Det är ju fantastiskt. Men du nämnde en utmaning då för dig när du ska så säga, liksom, sälja in dina tjänster. Men också, det gäller ju för oss som vill ut med det här.
Mm.
budskapet att du kan ha en förtrogen i organisationen som vet vad hon eller han vill köpa av dig, men som behöver plantera det i ledningen kanske, och, och där pratar man inte riktigt samma språk. Är man fast på friskvårds- och fruktfatsnivån då i ledningen, eller?
Det kan ju också vara att det finns här, nej men ni kanske har en, ofta har man i vissa fall en ganska otydlig budget. Ja, men är det någonting bra så får man liksom investera i det. Men om man till exempel gör en kartläggning av en organisation, vilket jag alltid vill göra, så tittar jag ju tre led. Och det ena är ju då på struktur- och organisationsnivå. Till exempel, hur ser belöningsstrukturer ut här? Hur ser vad är vår liksom vision, vad är vårt syfte? Och hur är vi liksom, hur jobbar vi här? Och sen är det ju då på ledarskapsnivå, vad har chefer för förutsättningar att leda och hur ser deras vardag ut? Och sen är det på liksom individnivå, att hur ser det ut för möjligheter för individen att påverka sin vardag på jobbet? Mm. Och är man riktigt lyckligt lottad och känner så här, ja men vi behöver satsa på hälsa, så ser man så här, fantastiskt engagemang, för det är en del av den här strukturen också. Mm. Högt engagemang och en tydlig vision som alla känner till, bra belöningsstruktur, alla strukturer finns på plats för hållbarhet. Cheferna har fantastiska förutsättningar, lagom antal arbetare eller anställda som de leder, tid att leda och känner en trygghet och så. Då är man ju på den nivån att man behöver öka förutsättningarna för medarbetarna. Då kan det handla om fler fruktfat, lägga till ett omklädningsrum, skaffa elcyklar till alla. Alltså då kan det vara på den nivån, och att stötta medarbetare i att själva skapa sin hållbara vardag. Men det är väldigt få organisationer som har utmaningar bara på den nivån. Och som exempel så jobbar jag med en konsultorganisation där alla är väldigt engagerade. Och människor längtar efter hållbarhet. Om vi har landat i, vi har workshoppat och vi har pratat och landat i att, men det kanske behövs en förändring i hur till exempel belöningsstrukturen ser ut. Alltså hur belöningsmodellen ser ut. För att om den går stick i stäv mot att jobba hållbart, då blir det väldigt svårt att få effekt på andra håll. För i slutändan så går vi till arbetet för att få betalt. Mm. Det är där det börjar. Så.
Och belöningssystem, menar du då i reda pengar eller är det andra typer av belöningar?
Ja, men det är både det och till exempel vilka premierar vi. Om man har ett grade-system till exempel. Vilka är det vi premierar? Om vi premierar någon på volym på sälj. Det är ett ganska tydligt budskap. Att det är det som ligger allra högst och allra viktigast. Men om jag på något sätt kan bara premiera det här som klamrar mjuka värdena. Alltså att du har förmågan att lyfta dina medarbetare. Och skapa engagemang. Om jag kan mäta det. Och så lyfter jag dig för det. Det är två helt olika spår som skapar olika.
Här blir ju många rädda och tänker, nej men det går ju inte att mäta. Det är ju subjektiva bedömningar. Vad säger du då? Hur jobbar man då?
Men det går ju att mäta. Alltså vi vill ju jobba med feedback. Och om man lyfter det här, för de flesta har ju värdeord som är mer kopplade till sälja så mycket det går. Nej, utan det är så här, skapa engagemang, göra skillnad. Om vi vågar investera i tid att premiera sådana saker, och det är en del som man kan jobba med. Men sen också att vad är det för beteende vi premierar? Vad ställer jag, om jag är din chef, vad ställer jag för frågor till dig? Mm. Liksom, ställer jag en fråga till dig, Boel, hur ser du till, du är så driven och jag ser att du jobbar på, hur ser du till att ta hand om din återhämtning? Och så har jag som chef en god kännedom om vad jag behöver för att vara hållbar. Och jag har också en god kännedom om de verktyg som du kan behöva. Det kan vara liksom flexibel modell. Att du kan gå ner på 80% 2 månader till exempel. Eller jobba hemifrån eller liksom en dag i veckan. Alltså att det ska finnas en verktygslåda för att stötta den här hållbarheten. Men då behöver ju den definieras från början. Och då kommer vi tillbaka till det här med vad är hälsa hos oss. Det är det absolut viktigaste att börja med. Vad är det att må bra och prestera över tid? På den här organisationen.
När du ställer den frågan när du är ute och jobbar. Alltså vad får du för svar och vad får du för initiala reaktioner? Kan det vara så här att nej men den frågan behöver vi inte ens ställa, eller?
Nej, oftast är det så här, många är ju så här, oj det har vi inte riktigt, det har vi nog inte riktigt definierat. Och då tar jag ju fram min älskade KASAM, känsla av sammanhang modell. Och så, och så kan man börja i den och säga så här, är ni engagerade? Är det kul att gå hit? Känns det bra? Är det motiverat? Det har vi koll på. Så här. Vet folk vad de ska göra? Ja, kan bli lite bättre på det. Och så Hur ser det ut med resurser? Ja, vi har alltid ont om folk och tiden räcker inte till. Ja, intressant. Då har vi hittat.
De har ritat en karta över vad det är bra och vad vi behöver stärka.
Mm. Men för de flesta, om man ska generalisera, så är det ju att medarbetarna vill gå till jobbet. Att de vet vad de ska göra och de vet vad deras roller är. Mm. Och det är tydligt, det finns en trygghet i att organisationen finns kvar liksom om ett tag.
Mm.
Och att de har tillräckligt med resurser. Alltså i form av både personal och liksom tekniska lösningar som funkar.
Och tid är väl också en resurs.
Och tid, ja precis. Det är ju den som det ofta liksom landar i. Mm. De bitarna måste finnas på plats. Och om det är väldigt tydligt att det brister i någon av de hörnen, då behöver man lägga krut där. Och då hör ju du också att ja, då kanske det inte är löpgrupper på lunchen och det kanske inte är mer frukt- och pausövningar, utan det är andra saker. Sen är det ett tydligt signalvärde att ha frukt och löpgrupper och pausövningar. Men det får vi inte ordning på rolltydligheten, ja, då kommer vi aldrig komma i mål.
Det är lätt att gå på det här och som tycks vara så tydlig aktivitet och som går att peta in i budgeten med ett så här tydligt namn och som man tycker att man kan mäta kanske också. Titta, medarbetarna blev snabbare löpare. Ja, men vad bra, då har vi förbättrat hälsan och vi har marknadsfört oss liksom mot kommande medarbetare vi vill ha.
Mm.
Så jag kan ju förstå att man attraheras av tydligheten där.
Mm.
Men tillbaka till dem, nu har du nämnt ett antal olika modeller och begrepp. Jag tänker på det här med treled i organisationen.
Mm.
Struktur, ledarskap, individ sa du. Och jag tyckte att du ville hävda här att man måste alltid börja uppifrån och ner. Man kan alltså aldrig börja med individen och sen ledarskapet och sen strukturen, eller?
Det kan man. Man kan absolut börja med individen. Och alla vinner ju på att rösta. Att individer förändrar sina beteenden. Men det kan ju vara lite som att så här, ta sats och så springer man in i en betongvägg. Ja. Om det är så att det är en strukturell utmaning. Som
om strukturen
gör att
är en betongvägg.
Ja, men om det är så här, men jag sover ju bra och tar hand om mig. Och vi har bra liksom, relationer i mitt team. Men så vill jag göra karriär här. Och den bygger liksom helt på att jag ska bara jobba väldigt mycket och det handlar bara om att liksom prestera kanske, i volym.
Ja. Ja, exakt. Det här säljmåttet, då, det är ju väldigt tydligt att ha som exempel. Att man känner då, jag ska sälja mycket, sälja mer. Ju mer jag säljer är bra.
Mm.
Men då kan det ju bli en konflikt för att kunderna behöver kanske inte att man säljer på mer utan att man kanske levererar ett större värde som man skulle kunna ta mer betalt för. Eller
ja,
då, så.
Men det kan vara såna grejer som får effekt på sista raden, att det tar lite tid. Jag tror att det syns på en gång egentligen, men det kan vara lite, det är lite så här mer kvalitativt. Jag använder ju väldigt mycket, alltså McKinsey har någonting som, de har en bok som heter Beyond Performance, som, jag tror att den heter Beyond Performance, den är orange. Och de har någonting som heter Organizational Health Index, och de har 9 stycken områden som ska liksom finnas på plats i en hälsosam organisation. Och då pratar vi inte syreupptagningsförmåga.
Mm.
Och det är min bibel. Mm. Jag kan liksom varmt rekommendera, om man vill läsa organisationsutveckling utifrån ett hälsomanagementperspektiv, så är den boken the go-to.
Och där finns det mycket bevis också för att hälsa och lönsamhet hör hårt ihop.
Alltså de har gjort väldigt många djupintervjuer, de har studerat väldigt många organisationer, och jag läser den och känner bara att det hänger så mycket ihop med det jag har läst både inom liksom hälsopsykologi, det jag har läst om management, det jag har läst om ledarskap, min civilekonomisk utbildning, det är liksom den här boken
faller på plats.
Underbar.
Och jag har också nosat på de här dokumenten, och där står det att man börjar man jobba med de här sakerna så ser man ju effekt rätt snabbt på 60-tal månader. Det behöver alltså inte ta 5 år.
Nej. Nej, absolut inte. Alltså vi vet ju just det här bara, att en trygg hjärna är ju redo att prestera. En otrygg hjärna är inte det. Kan vi skapa trygghet i form av vad det nu kan vara för utmaning man behöver hantera, om det är på liksom grupp- och ledarskapsnivå eller om det är på organisationsnivå, så har man gjort väldigt, väldigt mycket.
Vad är de viktigaste argumenten då? För jag tänker åter till den här personen, den här fiktiva personen, men som kanske finns, som kontaktar dig och som ser de här värdena, men som har lite svårt att motivera för beslutande instans att man ska göra en sån här organisatorisk översyn eller jobba med organisationsutveckling istället för friskvårdsaktiviteter. Vad är liksom, finns det någon så här härlig trepunktslista som man bara kan dänga till med? Eller?
Och så oftast har vi ju mycket data data på plats. Alltså det finns mycket data som man kan samla ihop, som kan faktiskt ge liksom en nulägesbild.
Av den egna organisationen.
Ja, mm. precis. Om det var det du menade, att trepunktslista som man ska... Ja, men så att man ser liksom ett nuläge. Men lite så här, vad är det att prestera hållbart hos oss? Vad är hälsa hos oss? Det är det här. Okej, och hur ser det ut idag? Mm, det ser ut så här. Då får man en tydlig bild av. Och jag tror, det är klart att det här ska... synas på papper och gå och räkna på. Men många har ju en magkänsla för var utmaningarna ligger. Jag har sällan stött på människor som inte kan sätta ord på. De kan få hjälp av Kassam-modellen. Bara få pinpointa, där är våra problem.
Mm.
Men de flesta har en ganska tydlig känsla av vad det är som inte funkar. Så att då får man ju liksom ett nuläge. Och sen det som är min, det här är inte min USP skulle jag säga, eller det kanske är det, men det är just att du får inte mer timmar per dygn för att du eller ni som organisation väljer att ja, men nu ska vi jobba hållbart, nu ska vi fokusera på hälsa, både på alltså organisation och ledarskaps- och individnivå. Det måste ske inom ramen för den tid som ni redan har, så vi måste skruva på saker som ni redan gör, där ni redan är. Vi kan inte lägga till, kanske inte ens kan lägga till en 3 dagars utbildning, men vi kanske kan lägga till en, till exempel. Utan det måste ske där ni redan är, för du får inte mer tid bara för att du bestämmer för att ta hand om din hälsa, utan vart är redan ditt liv? Det är ju ändå det som det ska stötta. Så
det handlar om att se vad man har och gräva där man står, och det är ju också sånt som brukar kallas för lågt hängande frukt, att det ofta kanske lättare än man tror att börja påverka saker i en positiv riktning. Kan inte du berätta lite exempel från, alltså det vore kul att höra lite framgångsexempel från din arbetsverklighet när du är ute och utbildar, föreläser och får organisationer att förändras.
Ja, men mycket så har det varit just det som jag märkt, att folk spricker upp i ett leende och liksom känner så här, gud, det här kan vi göra. Det är just när man kanske pratar om, ja, men just möten till exempel. Att okej, men vi har det här mötet varje vecka. Att istället för att börja direkt på agendan, så börjar man med att liksom gå just bordet runt och fråga hur alla har det inför den veckan. För då skickar man en tydlig signal om att man bryr sig om hur folk har det. Att det är viktigt att de har en hållbar arbetssituation. Det här är ju lagstadgat också. Och man skapar också förutsättningar för någon som bara hade tänkt att försöka tugga sig igenom den här veckan. Att faktiskt lyfta att säga, jo, men jag har alldeles för mycket. Och det här är ju en grej som inte tar speciellt mycket tid. Du behöver inte ladda ner en app för att göra det. Du behöver inte köpa in någonting. Utan det handlar om ditt beteende som chef. Att visa och berätta så här, först går bordet, och sen också en annan grej, att man själv bjussar på hur man själv tar hand om sin hållbarhet. Därför att ofta så när vi leder, i de flesta fall så leder vi kanske yngre medarbetare som då själva ska gå i precis alla fällor innan de lär sig vad man ska stressa upp sig över och inte. Och många seniora chefer till exempel, de har ju lärt sig det här the hard way och vet att så här, men det där, nej, men jag släpper ju faktiskt jobbet när jag går därifrån. Kan du hjälpa till att kommunicera det här till dina medarbetare? Att så här gör jag. Jag stänger av mobilen och kollar inte den just då och förväntar mig att ni gör detsamma. Det är såna här grejer som är, nu är det här små bitar, men det är väldigt effektfullt, för det kostar ingenting. Det tar inte mer tid att göra det, utan det är en tydlig signal att hållbarheten är viktig.
Och bygger en kultur och förändrar beteenden.
Men också på lite större nivå, att just faktiskt sitta ner och räkna på en ny typ av belöningsmodell som möjliggör att kanske gå upp och ner i tid utefter vad livet kräver.
Mm-hmm.
Det är ju en ganska stor förändring. Så.
Har du gjort det för någon?
Håller på lite grann. Kan berätta mer senare kanske.
Ja, vad intressant. Men du har jobbat både med myndigheter och privata företag. Alltså, en simpel fråga som säkert inte har ett simpelt svar. Vilka mår bäst? Vilka mår sämst? Vilka har de största utmaningarna?
Alltså, jag skulle nog säga att det är olika utmaningar. Det är verkligen det. Jag tänker så att man jobbar... Jag hade den enorma äran att få träffa Stockholmspolisen under hösten. Och alltså, alla har ju en relation till den organisationen på något sätt. Det är verkligen så här, om du säger så här... alla tycker någonting. Så jag liksom verkligen känner väldigt mycket för dem. Men kan också tänka att snacka om att det är lätt att ta tag i sin meningsfullhet i sin roll. Alltså, den är väldigt tydlig. Den du behöver inte fundera speciellt länge. Och sen tänker jag någon annan som sitter och kanske administrerar någonting och känner ibland att så här, det är väldigt styrt till exempel. Men som också har en väldigt, väldigt viktig roll. Men du behöver gräva lite mer för att se hur det här typ förbättrar samhället. Så. Men ofta de här rollerna så är det ju så klassiskt att det är inte så högavlönat. Alla har åsikter om det, det är liksom utsatt. Det påverkas av politik väldigt direkt. Alltså det som sker i liksom, på den nivån får en effekt på organisationen. Riktigt så har ju inte vi som jobbar inom privata sfären haft att, nu kom det här beslutet.
Nej.
Då händer det här hos oss.
Visserligen kan ju liksom, ekonomiska upp- och nedgångar förändra budget och sådana saker. Så, men man är ändå mer fri att besluta hur man jobbar.
Så jag skulle säga att det liksom är olika utmaningar. För jag träffar ju av naturliga skäl ganska mycket konsultorganisationer. Och där är det ju just att man är ju, jag brukar peka på den här toppen på Maslows behovstrappa, att man har alla möjligheter, man har mycket jobb, man är ofta ganska högavlönad, men man har väldigt lite tid. Mm. Alltså man upplever att man har väldigt lite tid, och det är väldigt svårt att kanske backa från det här tempot när det också är byggt in i en livsstil med liksom dyr bil, dyrt boende, och sen så får man liksom ta dyra resor då på den här lilla tiden som man har till ledighet. Och där kan jag ju bara göra liksom en personlig reflektion att jag har... jobbar inte så mycket som man kanske tror, just för att jag värdesätter ledig tid så otroligt mycket. Men det kräver ju också att man anpassar boende, bil, resevanor för att få det. Och det kan vara, när julen rullar snabbt så är det svårt att bara stanna upp en tisdag morgon och förändra det. Men ibland händer det ju saker. Kanske en kollega som går in i väggen och man får ett wake-up call att oj, så där vill inte jag att det ska bli för mig till exempel.
Ja, för i den senare scenariot du målar upp så blir det ju lätt yttre status och yttre motivation. Där tänker jag att vi som har varit med ett tag måste hjälpa de yngre så att de inte fastnar i att det är det som är viktigt.
Nej, men det blir ju, har jag bara 5 minuter unna mig någonting, då blir inte det en lång skön skogspromenad som är gratis, utan då kanske det blir att jag klickar hem en väldigt dyr klocka. Krasst, så. För så ser vardagen ut.
Och då känns det ganska nära att gå in i väggen om man dessutom inte känner mening i det man faktiskt gör och levererar på jobbet. Så det måste ju vara någon slags utgångspunkt.
Och den klassiska är ju den här storyn om någon som kanske har just varit där och jagat, och så kanske man blir sjuk eller det händer någonting annat, ett dödsfall eller någonting. Och så stannar man upp och så förändrar det allting. Och tänk vad onödigt att vi ska behöva komma dit. Och det tänker jag mycket när jag är ute och föreläser. Jag försöker alltid så här få in den här reflektionen, liksom att hur kan vi liksom skapa hållbarhet utan att behöva konsumera massa grejer, och att det inte är att backa från att prestera, för det är inte många som tycker det låter attraktivt när man har den här prestationsbaserade självkänslan att, jaha, men nu ska jag sluta prestera så mycket. Det är ingen som tycker det låter kul, jag tycker inte det låter kul, utan att det handlar om att välja att prestera ibland och sen ta bort prestation från mycket av det som sker på fritiden, för att många presterar ju dygnet runt. Alltså vi ska ju prestera när vi sover. Den ska vara jättebra. Ja. Och så ska det vara fint hemma. Och så ska man ha rätt viner, rätt bil, rätt kläder. Träningspassen ska också vara, liksom, höra till någon konstigt begrepp och utföras på vissa tider. Och så här. Alltså, det blir
så
prestation.
Ska man vara jätteduktig förälder.
Ja, precis. Det blir prestation hela tiden. Och det här är ju bara sätta sig så att folk säger det. Men vi måste ju också agera på det och stötta varandra. Och börja liksom ifrågasätta.
Så egentligen tänker jag upp till det vi har sagt nu. Så du har sagt en massa värdefulla saker tycker jag. Men just den här frågan. När man inleder ett möte eller inleder en arbetsdag. Hur har du det?
Ja.
Det kanske är det viktigaste av allt.
Ja, precis. Och just att det kan vara lite så här. Hur mår du, Boel? Det är lite kanske för på. Men så här, hur har ni det? För då kan man välja att berätta om hur man mår. Eller så kan man bara berätta om att det är jäkligt mycket nu. Men det är kul. Alltså så här, som det ofta är. Så att...
Eller faktiskt få möjlighet att lyfta att jag hinner nog inte riktigt med allt den här veckan. Det är mänskligt och det är bara bra att jag lyfter upp det istället för att snöbollen växer. Ja, det är ju att ge sig själv organisationen förutsättningar.
Men jag tänker, för att jag har pratat vitt och brett och upp och ner. Men just så att om den röda tråden är så här, hur, att ställa sig frågan, hur skapar vi hållbarhet på vår organisationsnivå? Hur skapar vi hållbarhet på liksom ledar- och gruppnivå? Och hur skapar vi förutsättningar för individen och förtydliga vår förväntan om att medarbetaren tänker på sin hållbarhet. Sen får alla göra det precis hur de vill. Och du och jag har ju helt olika liksom, aktiviteter som ingår i vår hållbarhet. Men att det finns en tydlig förväntan att alltså det är ditt ansvar som medarbetare att du har ett tänk runt det här. Det förväntar vi oss. Det är en del av kontraktet. Mm. Och sen så erbjuder vi de här lösningarna för dig. Och vi tänker på det på organisationsnivå och ledarskapsnivå. Men det ska finnas både möjligheter och ansvar i alla tre leden. Det är viktigt.
Just det. Tillbaka till det här vi nämnde mätandet. Att vi går ju lätt i mätfällor. Vi kräver att sätta mätpunkter på till exempel försäljning, hur mycket affärer man har dragit in eller kanske hur många timmar man har jobbat en vecka. Sådär.
Mm.
Men det är inte det som alltid får oss att må bra, och därför är det inte alltid heller det som får oss att se till att företaget eller organisationen mår bra. Så hur mäter man då? Jag menar, till exempel, du pratade om belöningsstrukturer. Om jag säger till dig så här, jag vill ha din hjälp, Annie. Vi vill belöna bra feedback, därför att det ökar kvaliteten både på det konkreta vi levererar och hur vi beter oss mot varandra. Så vi bygger både hälsa och lönsamhet. Hur mäter vi det?
Ja, den var svår, just feedback. För det blir ju lätt att jag då ska typ komma med någon så här klickklocka. Så här, nu har du gett 10 feedback. Och så blir det ju, jag tänker på det här med nudging också, att vi... om man skulle... Ja, nu är det jättekonstigt. Men då, vi ska ju inte belöna själva att du ger feedback. Utan vi
för då kan det bli tomt och innehållslöst.
Ja, utan vi vill ju sträva efter vad är det för effekt vi förväntar oss att vi ska få från feedback. Kanske att du... alltså kunderna blir nöjdare. Därför att du växer i ditt självförtroende som medarbetare. Om du får mycket feedback. Så vi får tänka kanske ett steg till. Och förstå att det kommer inte vara en linjär. Men det kommer att synas på... Om du får mer feedback, då blir du bättre på ditt jobb. Du trivs bättre. Och om vi har haft hög personalomsättning till exempel, kanske den går ner. Våra chefer kanske får bättre feedback om vi har en sån här upward feedback-modell.
Upward feedback-modell?
Ja, men till exempel att jag kan anonymt, om du är chef så kan du efterfråga feedback från dina medarbetare.
Mm.
Men anonymt, och det här bygger på att det är ett visst antal, annars blir det väldigt tydligt. Så ser du så, jag får bättre upward feedback nu än vad jag fick förra året för att jag har börjat ge mer feedback till mina medarbetare.
Så där kan man alltså ganska lätt mäta
ledarskapet.
Men man mäter ju inte feedbacken. Men jag tänker, om vi nu säger så här, om vi vill belöna att vi feedbackar på ett konstruktivt och bra sätt i organisationen, i alla led så att säga. Skulle man kunna ta det på medarbetarsamtalen? Ja, men så här, hur har du jobbat med din feedback under den senaste perioden?
Mm.
Och då utifrån hur man berättar och motiverar att man på något sätt då belönar det. Mm. Skulle det funka?
Ja, och sen har ju, de flesta har ju medarbetarundersökningar. Och lägger man till, för då blir det på kollektiv nivå. Man säger så här, hur upplever du att feedbackkulturen är? Men det är ju det här, om man ger direkt feedback. Vem skulle du vilja premiera som har gett riktigt bra feedback?
Mm.
Det beror ju lite på storlek på grupp och sådär. Men jag förstår vad du är ute efter. Att när man ska jaga de här, mäta de mjuka bitarna, så... eller de kvalitativa delarna, så blir det lite svårare än ren volym. Men sen får man inte glömma att i de flesta fall så är det någon typ av volym som ska öka.
Mm.
Marknadsandelar, hur mycket vi säljer, mer försäljning per kund. Mm. Det är ändå dit vi ska. Det är bara att förut kanske vi har bara liksom premierat direkt det. Men nu ser vi att för att vi ska vara uthålliga i det så krävs det att vi ger mer feedback till varandra. Har mer... FaceTime med varandra till exempel.
Mm.
Och då vill vi premiera de beteendena också.
Och hypotesen är ju då att om vi blir bättre på feedback, konstruktiv, genomtänkt och bra feedback, så kan vi leverera bättre. Vi håller över tid.
Absolut.
Och vi får bättre kundrelationer.
Mm.
Så det kan man ju då bara sätta igång med och leda bevis.
Mm.
Men ta upp det på medarbetarsamtalet så att man vet att det löpande kommer upp. För då, det är ju lättare då om man har lite den blåslampan på sig att kanske våga.
Mm.
Vet jag.
Mm.
Och också om man vet att det finns förväntningar på en.
Mm.
Och att jag vet att jag behöver liksom berätta och motivera för min närmaste chef med jämna mellanrum. Så blir det också roligare.
Ja.
För då får jag feedback på mitt feedbackjobb.
Ja, och du kommer ju tillbaka till det här med varför. För att om vi bara säger så här, nu har vi bestämt att alla ska ge 10 feedback varje vecka. Då kommer jag ju sitta på fredag och bara lyssna iväg 10 stycken. Då har vi ju tappat det. Utan det kommer ju tillbaka till det här med att bygga in det i kulturen.
Ja.
Att jag vet till exempel att det finns en förväntan om att jag tar hand om min hållbarhet och jag är inte låst vid de här 40 timmarna. Jag känner att jag bara tokfokuserade på torsdagen och gjorde världens leverans. Och då vet jag att så här, på fredagen, då, jag flexar ut. Och det är ju ingen snack om saken. Ingen lyfter ett ögonbryn när jag går.
Mm.
För att i vår kultur, då vet jag att det är okej.
Mm. För då finns en tydlighet i vad jag ska leverera och göra.
Och det här funkar ju inte alls inom organisationer där man till exempel har skiftjobb. Man kan ju inte så kanske som polis bara, alltså vilken insats vi gjorde i natt. Nu är det 2 timmar kvar, men alltså jag känner så här att jag måste gå hem och sova. Utan där handlar det ju liksom om andra utmaningar. Men det är samma där, att man kan, okej, men du och jag åker runt i radiobil tillsammans. Och då har vi en plan för att när det är jättelugnt, då försöker vi göra det här.
Mm.
Och när det är mycket, då försöker vi göra så här.
Mm.
Så att vi liksom har, hela tiden ligger steget före. Hur skapar vi förutsättningar med det vi har?
Just det. Och frågan, hur har du det? Den funkar ju alltid.
Mm.
Det kan vi väl ta som ett medskick.
Ja.
Den frågan kan man börja ställa till varandra oavsett vem man är. Uppåt och neråt i organisationen.
Ja, faktiskt. Verkligen.
Ja.
Mm.
Ja, men supertack Annie. Jag summerar lite tillbaka på vad jag pratade om. Det här med paid var ju ett intressant begrepp som jag inte kände till. Pressure always on. Information overload och distraction. Ja, vi är pressade idag. Vi behöver hantera det. Och några av de modeller du har nämnt är ju det här med de 3 leden i organisationen. Att se dem.
Mm.
Strukturen, ledarskapet och individen. Att bygga dem. Kanske uppifrån och ner. Men eventuellt nerifrån och upp också. Men se dem och se att alla behöver sin omsorg, så att säga. Och sen KASAM-modellen, den här triangeln med varför, vad och hur. Vad har man sina brister? Vad
är och när det jag känner att det inte känns bra, och jag känner så här, vad är det som inte stämmer? Ja, men för att det är så här, är det otydligt så kommer det drabba ditt engagemang också, självklart. Men den modellen kan vara bra att hjälpas åt med och ha med medarbetarsamtal också.
Ja, den kan man ju ta med sig själv även om inte organisationen i sig jobbar med den. Ta med den. Den här vill jag använda för vår diskussion idag.
Mm.
Ja. Tack Annie. Och ja, hur har ni det där ute? Hur jobbar ni med det här? Berätta för oss och dela med er.
Och jag tänkte säga att det jag har pratat om nu, eller det, och just hur man kan jobba med det här strategiskt och bygga sitt eget, för alla organisationer har ju sitt unika liksom, utmaningar, men också sitt unika sätt att kunna jobba med det här, givet att man då inte får mer tid per dygn. Så håller jag faktiskt en utbildning i det 23 maj i Stockholm hos Blendo Group, precis vid Humlegården.
Just det.
Och det blir en hel dag och det blir väldigt mycket kavla upp ärmarna och jobba och få liksom teori, lära sig räkna, ta med egna siffror och också bolla med varandra och kunna gå därifrån och liksom ha kommit igång med ett strategiskt sätt att jobba med det här, som är också verktyg för att just kanske komma in i ledningsrummet. Men det passar både chefer och HR och dig som vill jobba med hälsa.
Superbra. Och det här är alltså året 2018. Om man nu lyssnar på det här i framtiden, då får man ju höra av sig och be om en ny sån utbildning. Eller?
Ja.
Jag skulle vilja vara med där också. Jag blir jättesugen.
Jag tror att det blir tillfälle till i december 2018.
Mm.
Om jag inte minns fel.
Mm.
Mm.
Kul. Tack så mycket.
Tack själv.
För att du ville prata med mig idag, kära poddkollega. Hörrni, ta hand om er där ute. Vi ska tacka våra samarbetspartners Twitch, Health och Skandia. Och som alltid vill vi uppmana er att prata och dela med er av egna synpunkter, framgångar och motgångar.
Mm.
Vi finns på Facebook och LinkedIn. Tack till Agda Media för den här produktionen.
Tack så mycket.
Hej då!
Hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.